Texten idag är hämtad ifrån första Korinthierbrevets 10:e kapitel, vers 14 till och med 22. Kan Gud bli svartsjuk? Har jag kallat det. Det var ett ungt par, till synes mycket förälskade i varandra. Och när den unge mannen träffade sin flickvän så var han väldigt artig, vänlig och uppvaktande mot henne. Och den unga flickan levde i lyckan av att hon var den enda i hans liv. Men så upptäckte hon till sin stora förfäran att de kvällar som han inte träffade henne träffade han andra flickor och var lika förtjusande i sitt sätt emot dem som han hade varit emot henne. Och du kan förstås gissa hennes reaktion. Med all rätt så blir hon naturligtvis upptänd både av ilska och av det som vi kallar för svartsjuka. Hon var ju varmt förälskad i den här mannen. Och hon hade gett honom sitt fulla förtroende. Och så gör han så här. Nu var hela deras relation förstörd. Och skulle komma att så vara till dess att den här mannen brutit alla andra flickkontakter och givit henne hela sin tillgivenhet. Så fungerar kärleken. Det vet både du och jag. Även om man vill framhäva idag en modern version av kärlek och säga att om vi verkligen älskar någon så tillåter vi också att de har relationer med andra. Men så fungerar det bara inte. Svartsjuka, det är en legitim mänsklig känsla. En legitim mänsklig reaktion på försmådd kärlek. Den jag älskar, om den jag älskar inte ger mig sin fulla lojalitet, utan tvärtom ger sig hän i andra kärleksrelationer, då uppstår den här känslan utav svartsjuka. Och det kan vara outhärdligt. Och ibland så slutar det i rena tragedier. I tidningsspalterna kallas det ofta för svartsjukedrama eller triangeldrama. Ordspråksboken i Bibeln säger: vrede är en grym sak och harm en stört flod. Men vem kan bestå mot svartsjuka? Ty svartsjuk är mannens vrede och han skonar inte på hämndens dag. Lösepenning aktar han alls icke på och bryr sig ej om att du erbjuder honom stora skänker. Svartsjukan går inte att köpa sig fri ifrån. Svartsjuka är en stark och svårkontrollerad mänsklig emotion. Men hur är det med Gud? Kan han också bli svartsjuk? Och i så fall varför och hur? Ja, Bibeln talar faktiskt om Guds svartsjuka eller Guds nitälskan också i den text som vi idag har framför oss. Men nu ska vi komma ihåg att ordet svartsjuka naturligtvis är en mänsklig term som beskriver en mänsklig reaktion och inte helt kan täcka vad som vi menar med Gud när han reagerar på ett sådant sätt. Inga mänskliga termer kan ge en fullständig eller täckande beskrivning av Gud. Så när Bibeln i våran text här talar om möjligheten att uppväcka Guds svartsjuka, så är det inte frågan om en ondskefull mänsklig avund eller ilska, utan det är frågan om ett rättfärdigt och heligt nit hos Gud. Ett nit hos Gud för dem som han älskar och som rätteligen tillhör honom. Och som han bara inte orkar att se går en annan väg, sig själva till olycka. Som börjar ge sina hjärtan till en annan eller något annat än honom själv. I Korint var det tydligen så att en del i församlingen trodde att man kunde stå med ett ben på varje sida och ändå mena sig vara lojal emot Kristus. Och i texten så visar oss Paulus på att det är totalt ologiskt. Och det är också omoraliskt och det är moraliskt omöjligt med en sån livsstil. Och om man vill leva i ett harmoniskt förhållande med Gud, så är det otänkbart att stå med ett ben på vardera sidan. Om man vill leva i ett harmoniskt förhållande med Gud, så gäller en fullständig, helhjärtad överlåtelse till honom och ingenting mindre. I vers 13 i det här kapitlet så hade Paulus talat om att Gud i varje frestelsesituation också bereder en utväg för oss. Och nu i vers 14, när det gäller avgudadyrkan, så tycks han mena att den enda tänkbara utvägen, det är att fly. Inte stanna och argumentera. Inte stanna för att se hur långt man kan gå. Inte sträcka sig så långt ut i periferin som möjligt för att se hur långt man kan gå innan Gud reagerar. Nej, Paulus vädjar till dem allvarligt och säger: håll er borta från avgudadyrkan. Fly sådant, mina kära, mina älskade. Det är alltså en allvarlig vädjan, men i en ömsint ton. Mina älskade, säger han, för att därmed markera att han verkligen vill deras bästa. I vers 15 vädjar han också till deras förnuft när han säger: jag talar till er som förnuftiga människor. Bedöm själva vad jag säger. Se själva om det inte är den enda rätta vägen att handskas med det här problemet, att fly. Och så går han till nattvarden i vers 16 och 17 och understryker nattvardens djupa innebörd, för att sedan visa det orimliga i att också deltaga i hedniska offerfester efter det att man har deltagit i nattvarden. Vers 16: välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod? Det vill säga den bägare, den kalk som vi vid nattvarden nedbeder Guds välsignelse över. Den bägare som symboliserar Jesu Kristi dyra blod. Och när vi dricker den, så är det för att vi ska förstå att vi på ett konkret sätt har del av Jesu blod. Det försonande blodet som har köpt oss och förlossat oss ur mörkrets välde. Nattvarden är inte bara en bild på en social gemenskap mellan människor som just då råkar befinna sig i samma rum, utan det är en bild på en gemenskap som är så djup som vore det samma blodflöde som genomströmmade oss. Jesu blodflöde, Jesu renande blod som rann igenom oss och som samtidigt visar att vi är organiskt förenade med honom. Gemenskap, delaktighet med Jesu blod. Ett otroligt starkt uttryck. Och han går vidare och säger: brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp? Det är samma sak med brödet. Det ger oss delaktighet med Kristi kropp. Lika konkret som vi bryter brödet, stoppar det i vår mun, tuggar det och sväljer det så att det blir ett med vår kropp, lika konkret och verklig är vår förening med Jesus Kristus, livets bröd. Och i nattvarden så förkunnar vi för oss själva likasom denna förening med honom. Och eftersom brödet, fastän det bryts, ändå är ett enda och samma bröd, så är vi, fastän många, en enda och samma kropp, Kristi kropp, församlingen. Och vi är frälsta, och vi är renade, och vi är förlossade genom hans blod. Och vi är nu lemmar i Kristi kropp. Nattvarden är alltså ett oerhört erkännande av vår organiska gemenskap med varandra och av vår organiska förening med Jesus Kristus. Vers 18. Redan israeliterna, det vill säga de judiska offerhögtiderna som vi kan läsa om i Gamla testamentet, redan de var ett uttryck för gemenskapen med den osynlige guden. Det står: se på israeliterna, har inte de som äter av offren gemenskap med offeraltaret? Gemenskap med offeraltaret betyder gemenskap med den Gud som man offrade till på det altare. Den Gud vars altare det var. Och när man bar fram offer, så var det ju så att prästerna skulle ha en del av offret. Och det skulle de äta på helig plats, på förgården till tabernaklet. Och därigenom markera genom den här måltiden att de hade gemenskap med den osynlige guden som man nu hade offrat till. Att äta av det som hade offrats till Gud och därmed visa att man tillhörde Gud. Och markera så genom den här måltiden gemenskapen och delaktigheten med Gud. Det fanns alltså redan i Gamla testamentet. Och ni förstår, det märkliga är att det fanns en direkt parallell till det här i de hedniska avgudafesterna också. Djävulen är ju en expert på att efterrapa och härma det som är äkta. Han kommer gärna och lägger sig så nära sanningen som möjligt, men ändå inte sanningen. Det har varit hans strategi i alla tider. Vid templen i Korint så offrades köttet av ett djur till en gud eller en gudinna. Och en del av köttet gavs tillbaka till offraren, för att offraren i den rituella måltiden skulle äta det här köttet. Och då antog man också att guden eller gudinnan själva var närvarande i den måltiden. Ja, vet du, man ansåg till och med att guden var närvarande i offerköttet som man åt. Så att människan genom att äta detta offerkött ingick i någon slags mystisk förening med den gud eller den gudinna som hon tillbad. Se, det var snubblande nära nattvarden det hela var. Vers 19. Paulus vill nu dra slutsatsen av det här. Vad är det jag vill säga alltså? Vad vill jag komma fram till genom detta resonemang? Vill jag påstå att det finns avgudar? Eller att avgudar är någonting verkligt? Nej, naturligtvis inte. Men, säger han, det som offras till avgudar offras egentligen till demoner och inte till någon gud. Avgudabilderna och gudarna som man ansåg sig tillbedja, de var ingenting. De var ingenting att bry sig om, de var ingenting att frukta för. De kunde varken se eller höra eller gå. Göra någonting ont kunde de inte, göra någonting gott kunde de heller inte. Ingenting att akta på alltså. Och inte heller köttet var det någonting speciellt med. Det är för att det hade offrats åt en så kallad avgud. Det var samma kött trots den ritualen. Det hade inte förändrats på något sätt. Men visserligen var det sant att det inte fanns någon Afrodite. Visserligen var det sant att det inte fanns någon Zeus. Men ändå, säger Paulus, ändå så fanns där någonting bakom allt detta, men inte vad man trodde, utan någonting mycket, mycket värre. Det som offras, offras åt demoner och inte åt en gud. Vad Paulus tycks mena är alltså att all avgudatillbedjan är under Satans kontroll. Och att onda andemakter tillägnar sig människors avgudatillbedjan. Samma demoner som och andar som man kanske i tidigare och mera primitiva kulturer direkt hade tillbett. Man tillbeder andar i vissa animistiska religioner, som ni vet. Och man tror på onda andar. Men i de mera sofistikerade religionerna som nu hade vuxit fram i till exempel den grekiska kulturen, så tillbad man ju inte andar, menade man, utan verkliga gudar som representerades av avgudabilder i templen. Men Paulus menar att det är egentligen samma andar som i denna kultur nu bara gömmer sig bakom dessa så kallade mera förfinade gudar. Det är fortfarande samma makter som är aktiva för att förslava och binda människor. Och att deltaga i offerfesterna, det innebär därför två saker. För det första, det innebär att man tillber någonting som egentligen inte finns. För det finns inga andra gudar. Men det innebär samtidigt att man öppnar sig för påverkan och gemenskap av onda andemakter. Redan Gamla testamentet hade varnat för denna verklighet. Det står om Israels folk i 5:e Moseboks 32:a kapitel. Ja, det står att de retade, provocerade Gud genom sina främmande gudar, därför att man offrade åt onda andar, åt skengudar, åt gudar som de förut inte kände till, nya gudar som nyss hade kommit till. Alltså gudar som var en produktion, ett resultat av mänsklig fantasi, nya gudar. Och det var bland annat guden Molok som krävde barnaoffer. Så det står i psalm 106 som en kommentar om detta, att Israels folk beblandade sig med hedningarna och tjänade deras gudar och offrade sina söner och sina döttrar till offer åt onda andar, står det. Och det har alltid varit Satans strategi att med hjälp av falsk religion förvilla Guds folk bort ifrån en helhjärtad kärlek till honom. Han har velat ge dem ett surrogat. Han vet att människan är en religiös varelse och behöver någonting att tro på och har ett behov att tillbedja. Och det har han spelat högt med. Men det har alltid genomskådats av Guds ord. Kung Salomo, den vise, gifte sig med kvinnor som tillbad många främmande gudar. Och de, står det, de förledde hans hjärta till avfall. Ja, det står att när Salomo blev gammal förledde kvinnorna hans hjärta att avfalla till andra gudar, så att hans hjärta inte förblev hängivet Herren Gud, så som hans fader Davids hjärta hade varit. Hans hjärta förblev inte hängivet Gud. Det blev delat, och det hade oerhört tragiska följder för hela nationen. För som ni vet, vid Salomos död så delades hela nationen i två delar. Och i det norra riket så kom Jerobeam, en av Salomos tjänare, till makten. Och för att behålla sin makt så instituerade han en falsk religion för att hindra folket att fortsätta att gå ner till Jerusalem med juda och tillbedja himmelens Gud i templet, så som föreskrivet var. Och han lät ställa upp två guldkalvar, en i Dan och en i Betel. Och så står det att han anställde ett prästerskap som skulle göra tjänst vid de här offerplatserna. Han instiftade religiösa högtider, står det, liknande de högtiderna som hölls vid templet i Jerusalem. Och i andra krönikeboken så kommenteras den här händelsen på följande sätt. Jerobeam anställde åt sig andra präster än leviterna och för att tjäna vid offerhöjderna och att tjäna för de onda andarna och för kalvarna som han hade låtit göra. Så bakom guldkalvarna och tillbedjan till guldkalvarna så såg redan Gamla testamentets andliga män den onda andemaktens verklighet. Och den fanns där också bakom babyloniernas Marduk. Den fanns bakom grekernas Afrodite. Den fanns bakom romarnas Jupiter. Och den fanns också bakom nordbornas Oden och Thor, som märkligt nog upplever en renässans i vår moderna tid. Tillbedjan till asagudarna. De onda andarna utnyttjar människans gudsbehov och människans önskan att tillbedja. Men lägg märke till vad det här resonemanget leder till för slutsats när det gäller utombibliska religioner. Det tycks vara uteslutet att sådana religioner som det är så tolerant ibland framhålls, ja, under föregivelsen att man ska vara tolerant, vill säga att alla religioner bara är olika vägar till samma Gud. Då skulle inte Gud reagera med svartsjuka när hans folk löpte efter andra gudar. Då skulle inte Bibeln hantera detta ämne på ett sånt nitälskande sätt. Det finns bara en Gud som är värd människans tillbedjan, och det finns bara en väg till denne Gud. Han som sa: jag är vägen, sanningen och livet. Demonerna är Satans undersåtar som villigt bistår honom i försöken att fördra, förleda, dupera människorna in i avgudadyrkan och föra dem därigenom bort ifrån tillbedjan av den enda sanne och härlige guden. Satans mest subtila vägar är falsk religion, därför att det för människor i gemenskap med makter som kan binda, men makter som själva är fyllda av fruktan. För vet du vad det står i Jakobs brev? Gud är en, det vet också de onda andarna, och de bävar. De vet att det endast är han som är värd människans tillbedjan, och de bävar för den enda Gud. Du ser, Satans mest listiga vägar går ut på att skapa en religion där Kristus inte behövs. Därför är Satans mästerverk inte människovraket som ligger i rännstenen. Satans mästerverk, det är människor, det är apostlar, falska apostlar, mörkrets apostlar, förskapade och förklädda till sanningens apostlar, till Kristi apostlar. Satans mästerverk, det är sändebud, gärna i prästskrud, som ifrån predikstolar kan förvränga Guds sanningar och ersätta dem med Satans lögn och så förvilla hela församlingen. Där Jesu Kristi gudom till exempel, vilket är det viktigaste, där den förnekas, vilket är fallet i alla så kallade sekter och villoläror som vi stöter på, värjer inte Bibeln för att kalla det för onda andars läror. Satan har en systematisk teologi där Kristi gudom förnekas, där försoningens tillräcklighet förnekas, där värdet i Jesu blod förnekas. Onda andars läror. Och Paulus skriver till Timoteus och säger följande: anden säger uttryckligen att i kommande tider somliga skall avfalla från tron, det vill säga från Guds sanning, och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Så skall ske, hur då? Jo, genom lögnpredikanters skrymteri. Detta är ett tidstecken, mina vänner, och det är tydligen någonting som kommer att tillta i avslutningen av denna tidsålder, så att Uppenbarelseboken skriver om vedermödans tid när Guds domar går över jorden, att människorna trots detta ändå inte gjorde bättring, utan det står i Uppenbarelsebokens 9:e kapitel att de inte gjorde bättring och inte vände om från att tillbedja sina beläten, sina händers verk, och upphörde heller inte att tillbedja onda andar och avgudar. Men den här kunskapen om avgudatillbedjans verkliga innebörd, med den kunskapen kommer nu Paulus till vers 21 och till den logiska slutsatsen av resonemanget. Alltså, ni kan inte dricka både ur Herrens bägare och ur demonernas bägare. Ni kan inte äta både vid Herrens bord och vid demonernas bord. Det är en moralisk omöjlighet. Det går inte att ha gemenskap med Kristus och sedan gå med på att ha gemenskap med mörkrets makter. Det är ju från mörkrets makter som Kristus har friköpt oss. Vi kan inte tjäna båda. Efter det att den store bildhuggaren Thorvaldsen hade huggit ut den fantastiska Kristusstatyn, så fick han ett mycket förnämligt erbjudande från Louvrenmuseet i Paris att också göra en staty av den romerska gudinnan Venus, som skulle stå i det museet i Paris. Och som ni vet så var Venus den romerska vår- och fruktbarhetsgudinnan, kärleksgudinnan, motsvarigheten just till grekernas Afrodite som tillbads i Korinth bland annat. Men vet du vad Thorvaldsen svarade? Den hand som har huggit ut Kristi gestalt kan aldrig låna sig till att hugga ut gestalten av en hednisk gudinna. Tänk om vi förstod denna sanning. De händer som har blivit tvagna i Jesu Kristi blod kan inte låna sig till att tjäna synden. Paulus säger ju: ställ inte era lemmar i syndens tjänst till att vara redskap åt orättfärdigheten, utan ställ era lemmar i Guds tjänst till att vara redskap för rättfärdigheten. Och vet du vad Paulus säger i andra Korinthierbrevet 6? Gå inte i par med de otroende. Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa? Vad har ljuset gemensamt med mörkret? Hur rimmar Kristus med Beliar? Och det är djävulen det. Och vad förenar den troende med den otroende? Hur kan Guds tempel förlikas med avgudar? Vi är den levande Gudens tempel. Ty Gud har sagt: jag skall bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och det ska vara mitt folk. Därför säger Herren: dra bort från dem, skilj er från dem, rör inte vid vad orent är. Jesus sa: ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Antingen kommer ni att älska den ene och hata den andra. Och det är det här, förstår du, som uppväcker Guds svartsjuka. När vi inte ger honom den rättmätiga hela hängivenheten, utan vandrar med ett delat hjärta inför honom. Det är det som uppväcker Guds nitälskan. Det är inte så att Gud blir avundsjuk på avgudar som inte finns, som vore de hans rivaler. Men Guds nitälskan gäller för dig som hans tillhörighet. Han vill att du ska förstå att tillbedja den enda sanne guden och tjäna honom alena, han som är din frälsare och herre. I första budet heter det: du skall inga andra gudar hava jämte mig. Du ska inte göra dig något belete eller någon bild. Du skall inte tillbedja sådana, ej heller tjäna dem, ty jag, Herren din Gud, är en nitälskande Gud. Och när Gud talar till Mose lite senare uppe på Sinai berg, i andra Mosebok 34, så befaller han att när man kommer in i det land som man ska ge till folket, så ska man genast låta bryta ned stoderna, och avgudabiljetterna ska förstöras. Och så säger Gud: ja, du skall icke tillbedja någon annan gud, ty Herren heter nitälskare. En nitälskande gud är han. Han tål inte någonting vid sidan av honom. Gud måste tillbedjas som den enda guden, eller inte tillbedjas alls. Och med heligt nit kommer han över dem som inte aktar honom värdig deras helhjärtade hängivenhet och tillbedjan och tjänst. Ofta så beskrivs förhållandet mellan Gud och hans folk under bilden av ett äktenskap. Och varje form av avguderi beskrivs då som äktenskapsbrott emot Gud. Någonting som uppväcker Guds svartsjuka i form av heligt nit. Och när Israel hängav sig åt sina avgudar, så heter det bland annat Hosea att Israel löpte efter sina älskare och bedrev otukt med dem. Alltså en otrosgärning emot honom, hennes rätte man. Och det var det som upptände Guds nitälskan. Och det var det som gjorde att han måste komma över folket i helig tuktan. Äktenskapet med Gud är någonting som förpliktigar. Äktenskapet som du har ingått med Kristus är någonting som förpliktigar till renhet, till trohet, till full överlåtelse. Ingenting annat, ingenting mindre är honom värt. Och i Nya testamentet finns ju också bilden av ett äktenskap mellan Kristus och församlingen. I ännu intensivare och ömsintare termer. Församlingen kallas för Jesu Kristi brud. Och Kristus kallas för församlingens brudgum. Bröllop är någonting som förestår. Och vad finns då att förvänta sig av Kristi brud annat än att hon i renhet och trohet ser fram emot den fullständiga föreningen med honom som är hennes ende och rätte man, Jesus Kristus. Du ser, Paulus, han insåg denna väldiga sanning, och han vakade över församlingarna och över församlingen i Korint med svartsjukt intresse, rädda för att de inte skulle förbli trogna i gemenskapen med sin frälsare, rädda för att de skulle orena sig med mörkrets makter. Och så står det i andra Korinterbrevet 11:2: jag vakar över er, säger han, lika svartsjukt som Gud gör. Jag har ju trolovat er med Kristus, med en enda man, med Kristus, och jag vill överlämna en ren jungfru till honom. Först då kan jag vara nöjd med mitt uppdrag, menar han. Men, säger han, jag är rädd för att liksom ormen överlistade Eva med sin slughet, så ska också era tankar förföras och lockas bort från uppriktigheten och renheten gentemot Kristus. Och så börjar han i verserna som följer där att tala om deras förvånansvärda beredvillighet att vara beredda att lyssna till nya läror, falska profeter, falska apostlar. Paulus var rädd att de skulle begå andligt äktenskapsbrott. Ni trolösa, skriver Jakob, trolösa i betydelsen äktenskapsbrytare, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendeskap mot Gud? Vi behöver inte tala i termer om onda andemakter. Det räcker med att tala i termer av denna värld i vilken vi lever och som vi har så oerhört lätt att fatta kärlek till. Satan är denna världens första, och kärleken till världen kan inte förenas med kärleken till Gud. Om någon älskar världen, säger Johannes, så har han inte faderns kärlek förblivande i sig. Och vad världen har att erbjuda, det är av övergående natur. Det är förgängligt. Det ska allt förgås. Men det har en förmåga att förblinda och förleda och dra vår uppmärksamhet från honom som ensam är värd vår helhjärtade kärlek. Paulus säger i samma kapitel: vem blir svag utan att också jag blir svag? Vem kommer på fall utan att också jag blir upptänd? När vi ser någon falla, när vi ser någon försvinna bort i periferin, så är det som det blev en eld i våra hjärtan. Och vi förstår att här sker någonting som misshagar Gud och som orsakar Guds nitälskan. Och han vill ingenting hellre än att få den tillbaka in till närheten, till sitt eget hjärta. Det står om Demas så tragiskt, en av Paulus följeslagare och medarbetare. Men Paulus skriver i sitt brev till Timoteus att Demas, han har av kärlek till denna världen övergivit mig. På grund av kärlek till denna världen övergivit verket för Gud. Och nu måste jag fråga, hur är det med dig? Var finns din lojalitet? Var finns ditt hjärta? Vad är det fullt av? Var är dina tankar, din hängivenhet? Vem eller vad älskar du mest? Det är en allvarlig sak, tycks det, att uppväcka Herrens svartsjuka eller nitälska. Det förbund som Gud i Kristus har ingått med dig och som du i nattvarden gång på gång bekräftar och påminner dig om, det är ingenting att leka med. Min delaktighet med Kristus är lika intim och känslig som förhållandet mellan två äkta makar. Ringen i ett äktenskap är tecknet på ett ingånget äktenskap, ett tecknet på en gemenskap som är tänkt att vara permanent och bestående. Lever du i den gemenskapen med Gud, eller flörtar du med mörkrets makter? När jag i början av veckan började tänka på den här texten och tyckte att den verkar väldigt svår och ta upp och nästan var beredd att hoppa över den, så ringde telefonen. Och en av våra medlemmar säger: jag har haft en dröm.
Och det var en mycket märklig dröm. Och denna syster som berättade har jag fullt förtroende för. Och jag tyckte att den drömmen gav mig anledning att verkligen med allvar stanna inför den här texten. Hon såg i sin dröm en glänsande guldfärgad ring, fast inte av metall, genomskinlig på något sätt. Och runt ringen fanns en skara människor som med båda händerna höll i ringen. Och genom att de höll med sina händer i ringen så överfördes ringens guldglans också till deras händer och kroppar. Och plötsligt så stod det klart för henne att alla de som höll i ringen var Sarons ungdomar. Så där i åldern mellan 15-25 år. Och samtidigt som de höll där i ringen så hördes en röst ljuda som sa: gemenskap, gemenskap, gemenskap. Också deras namn räknades upp, ett efter ett, mycket tydligt. Men så började en del av ungdomarna släppa ringen med ena handen. Och med den andra handen sträckte sig ut mot en mörk massa där utanför. Och då hände detta. Samtidigt som de också vände sina ryggar tydligen åt ringen och gemenskapen. Att den svarta massan började få inverkan på handen som sträcktes dit, att guldglansen försvann och istället falnade den som ett vedträd, glödande vedträd som tas ur elden och läggs vid sidan om. Och allt blev svart, för att till sist personerna som gjorde på det här sättet helt försvann ifrån ringen och deras namn bara dunstade bort. Och så vaknade vår syster med mycket obehaglig känsla, för att inte säga ångest, över vad denna dröm kunde innebära. Ungdomar som försvann ut i mörkret samtidigt som deras namn försvann, ut ur gemenskapen. Men den här gemenskapen hade tydligen för dem haft en dubbelbottnad betydelse. Gemenskap här, men också här. Gemenskap här, men också här. Och till slut så visade det sig att det inte gick. Det gick inte att leka på det sättet. Det går inte att leva med ett delat hjärta och tro att man ska ha del av Kristi gemenskap samtidigt som man vill ha en hand ut i mörkret. Jag menar inte att vi ska fästa för stort avseende vid drömmar, men ibland kanske ändå Gud vill tala till oss också på det sättet. Och jag tycker ändå att det illustrerar den allvarliga sanningen i den här texten. Du kan inte ha gemenskap med Kristus och samtidigt vara vänd ifrån honom. Du måste vara vänd mot honom med hela ditt väsen, med hela ditt hjärta. Och idag så kallar jag dig, och Jesu Kristi vägnar, att vända om du tillhör dem som är på väg ut eller har varit på väg ut, kanske en längre tid. När vi samtalade om namnen som hon hörde i drömmen, så kunde vi tyvärr konstatera, åtminstone i något fall, att det tydligen var vad som hade hänt. Gud vill inte att det ska hända dig. Gud vill tvärtom dra dig närmare sig själv. Men du måste ge honom båda händerna. Du måste ge honom hela hjärtat. Du måste älska honom av allt ditt hjärta, av all din själ och av hela ditt förstånd. Vill du det idag? Vill du ge honom dig själv idag?